I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna till avsnitt 285 av Ångestpodden.
Yes.
Jag heter Ida Håkestrand.
Jag heter Sofie Hallberg.
Hur mår du, Sofie Hallberg?
Helt okej, skulle jag säga. Jag vill faktiskt börja med att säga tusen tack för alla fina meddelanden från förra veckans avsnitt. Det var lite nervöst att släppa det, men oj vad det gav mig mycket i efterhand.
Jag tyckte det blev så fint. Ja. Alltså jag lyssnade på det 2 gånger innan vi ens hade släppt det. För att jag, alltså jag vet inte, jag blev typ så tagen. Inte av mig själv, det är inte så jag menar, men du vet att jag blev så tagen av bara ditt sätt att prata alltså förra veckan, tror jag.
Ja, men jag blev nog lite typ, inte att jag inte vet att jag har haft de orden i huvudet. Nej. Men som jag liksom skrev lite kort igår på Instagram och som jag kommer prata mer om i några avsnitt längre fram, att så här, just hur man alltid har sett sig själv som en person som typ har svårt för att prata om känslor och bara, vem är det som har tillskrivit mig det egentligen? Mm. Det är ju bara jag själv, men så här, jag kanske hade svårt för det innan, men det, jag är inte den personen längre.
Exakt.
Och det blev typ som ett litet uppvaknande. Men ja, men tack i alla fall alla som har skrivit, det betyder jättemycket. Men det är väl okej. Okay. Hur är det själv?
Alltså jag har sovit jättedåligt senaste veckan. Jag har, alltså typ så här, jag hade en sån här så kallad frågestund på min Instagram. Och så frågade någon mig typ hur känns det att vara i Karlshamn? Och jag bara, jag har inte mått så bra de senaste veckorna. Och då är det inte så bra för mig att vara i Karlshamn. Men det är också för att jag, alltså jag har senaste veckorna, för mamma frågade mig igår, mår du inte bra? Och jag bara, egentligen mår jag väl bra i mig själv. Det är inte det att jag börjar känna så här, jag har jättemycket gadd, jag har jättemycket depressiva tankar. Alltså inget så.
Inget det här pissmåendet som man inte vet vad det beror på.
Nej, liksom. Men nej. Du vet så här, alltså senaste veckorna har jag, alltså jag har behövt frågasätta vem jag är jättemycket. För att jag har gamla vänskaper som har betytt så mycket för mig. Och jag har bara fått inse och acceptera att för vissa av de vännerna har jag inte betytt någonting. Och det gör så in i helvete ont. Senaste dagarna har både du och jag också fått höra att vi uppfattas som otrevliga.
Ja.
Nej, men alltså folk tror att vi tycker illa om dem, att vi rent av hatar de så jättestarka ord. Och jag bara så här, vad fan kommer det ifrån?
Det är lite jobbigt när man måste ifrågasätta sin egen persona på något vis. Alltså du vet, när man verkligen inte alls känner att så som jag obviously uppfattas, det är så långt ifrån hur jag känner.
Gud, vänskap är så svårt och det kan göra så himla 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 ont. Du vet, man får tankar som är så icke-rationella. Typ så här, vilka ska jag bjuda på min 30-årsfest nu då? Alltså förstår du? För att så här, ja, det känns som att jag har förlorat så många vänner.
Ja, och man är nog också ganska liksom, alltså, säkert snabb med att överanalysera och måla upp liksom katastroftankar och bara så här, jag har inga vänner, jag är den mest ensamma människan i hela världen. Typ. Alltså man gör ju det väldigt snabbt också när man mår då dåligt.
Men... Du, det mest lågintensiva avsnittet i Ångestpoddens historia.
Nej, jag lovar att vi har ett jäkligt intressant avsnitt framför oss här.
Det har vi. Ja. För idag gästas vi av Ester.
Yes.
Also known as feministpastorn.
Ja, och vi träffade ju faktiskt Ester sommaren 2017. Åh, här.
17 var det.
Mm. Mm. I Almedalen.
Ja.
När vi hade ett litet seminarium där tillsammans med...
Eller nej, det var nog 2018, förlåt.
Ja.
Det var 2018.
Mm. Skitsamma. Vi har träffat henne tidigare och kände bara redan då att vi måste göra ett avsnitt någon gång tillsammans i Ångestpodden. Och nu är ju snart Ester aktuell med sin bok Feministpastorns tro och tvivel. Och då tänkte vi, då är det ju... Det har aldrig varit så passande som nu.
Den släpps i september, men vi fick äran att bjuda in Ester redan nu och prata ångest och tro. Mm. Att liksom vara, jag var ärlig, Sofie, jag kan vara ärlig med att jag inte visste om det skulle gå ihop.
Ja, och det blir också när man läser Esters bok så... inser man ju, hon är ju liksom pastor i den kristna kyrkan. Mm. Och det är ju mycket i kristendomen som man kanske kan ifrågasätta. Om det är liksom så här, står de verkligen för allas rättigheter? Ska man verkligen alltid förlåta?
Men vad jag bara, alltså Ester berättade för oss att hon var 16 år, eller typ äldre, när hon fick veta vad klitoris var.
Ja.
Jag hade så mycket tankar om onani. Förstår du?
Mm.
Kopplat till liksom tro.
Mm.
Eller sex, och hon har ju också skilt sig.
Precis, vi pratar just om det här med att liksom, att vara starkt troende och gifta sig och sen skilja sig.
Ja.
På tal om att så här behöva typ rannsaka sig själv, så som vi också har fått göra nu den senaste tiden, att har man en så stark tro och sen går igenom ett sånt misslyckande, säger jag nu med citationstecken här, som en skilsmässa, vad händer då inuti igen liksom?
Mm. För kristendomen ser väl på det som ett misslyckande.
Ja.
Eller, och så den uppenbara frågan, hade Jesus ångest?
Precis.
Vi får se.
Mm.
Nu rullar vi intervjun med Ester.
Varsågoda!
Hej Ester, varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack!
Det är jättekul att du är här.
Vi har ju faktiskt setts i Almedalen.
Ja.
För, vad är det nu? 2,5 år sedan eller?
Är det så länge sedan?
Nej, 1,5 år sedan.
Ja, 1,5 år sedan eller? Är det nog bara. Ja, det var ju inte nu i somras, fast förra sommaren.
Ja.
Ja. Men för de som inte vet, vem är du?
Jag heter Ester då, Keisen. Feministpastorn på Instagram. Jag är pastor inom frikyrkan. Jag är feminist och ja, det är väl typ det.
Mm. Alltså, just feministpastorn.
Mm.
Jag tycker det är så briljant. Alltså när man liksom ser det första gången blir man så här, vänta, va? Feministpastor? Och sen bara så här, jag vill kallas det. Alltså jag vill ha något så bra.
Inte pastor.
Nej, jag är ju det, absolut. Men jag tycker bara det är ett så bra namn liksom.
Det är väldigt slagkraftigt.
Mm. Absolut.
Mm.
Men du ska få ångest på den frågan.
Ja.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker att det är väldigt mänskligt. Att det hör till livet liksom. Jag är väldigt mycket så att livet består ju av allt det fina och allt det skaviga liksom. Så de flesta får ju ångest mer eller mindre. Och så tänker jag nog också mycket på personer som finns runt mig eller som har funnits runt mig som har påverkats väldigt mycket av ångest. Så jag tänker dels att det är väldigt mänskligt, men också att jag vet hur tungt det kan bli liksom.
Mm. Men du uppväxt i Värmland.
Ja.
Hur var din uppväxt?
Oj. Ja, men bra. Det är så att svara med ett ord på det. Nej, men det var väl både ganska vanligt och att jag stack ut, tänker jag.
Mm.
Var en av alla ungar liksom, i en småstad. Men kom ju från en frikyrkofamilj. Och har väl alltid liksom, haft idéer om vad jag vill göra. Och att det låg bortom den lilla stan.
Mm.
Var det många i den lilla staden där du uppväxt som var liksom också var frikyrkliga, eller vad säger man?
Ja, men det fanns det nog. Jag umgicks alltid mest med vänner som inte var troende själva. Jag hade ju vänner i den församlingen där jag växte upp och som jag fortfarande liksom är vän med och så, men de flesta runt mig var nog inte troende.
Mm.
Eller pratade inte om det, och jag tillhörde liksom ett lite annorlunda kyrkosamfund och var väl jag kände nog i alla fall att mitt liv och liksom min syn på världen var lite annorlunda, tror jag, och ja, men att det kändes som att jag stack ut.
Men var det självklart, tänker jag, alltså du vet så här, när du växte upp, att du var troende, alltså var det självklart för dig?
Ja, men min tro har nog alltid varit väldigt starkt förankrad i mig själv. Att växa upp i en kristen familj behöver ju inte säga någonting om ens egen personliga liksom, tro och sådär. Men för mig har det alltid varit en så stor del av vem jag är. Och att det också har, under min barndom i alla fall, att det var det som gav mig väldigt mycket styrka av att säga jag kan bli någon som faktiskt kan påverka hur världen ser ut. Så det var ju en väldigt viktig del av min identitet som drev på mig så här, men jag vill försöka göra någonting bra.
Ja. Men mötte du typ fördomar kring det, eller var det så här någon som liksom tyckte det var konstigt?
Ja, men absolut. Alltså dels åt vi annorlunda. Alltså vi åt vegetariskt under stor del av min uppväxt, delvis för att det kommer ur den liksom kyrkotradition jag kommer ur. Och det upplevdes ju lite märkligt. Nu är det ju jättenaturligt att äta vegetariskt och sådär. Men det stack ut. Och jag var väldigt liksom öppen med vad jag trodde, och jag var lite så här skeptisk till evolutionen och lite så här, som man kan absolut reagera på. Så det, ja, folk reagerade, och jag vet jag hade lärare som liksom skrattade åt att, eller så här med glimten i ögat kanske, men ändå att jag var lite så här klassens präst och så här, jag och Ester tror fortfarande på Adam och Eva. Så här. Men jag hittade kanske lite styrka i det att vara annorlunda, men ja, det är ju alltid dubbelt liksom, även om man kan tycka att det känns okej då.
Precis.
Att det är dubbelt.
Men när du var 20 år så flyttade du till England för att plugga teologi, läran om Gud. Jag blev så imponerad att jag kunde det igår.
Du bara teologi,
det är läran om Gud. Ja. Så googlade jag bara läran om Gud.
Ja, du bara, jag kunde det.
Ja. Och det var egentligen första gången du liksom började ställa frågor om och till din egen tro. Alltså vad var det egentligen som fick dig att ställa de här frågorna, kanske främst till dig själv?
Det var nog inte kanske första gången, men det var ändå, jag gjorde ett väldigt liksom tydligt jobb där. För jag, det var där när jag började plugga som jag insåg att jag vill nog bli pastor, jag vill ändå jobba i kyrkan, vara med och försöka bygga kyrkan till det som jag tänker att den ska vara och är menad att vara. Men jag har liksom aldrig livskrisat riktigt. Jag var den där duktiga flickan som presterade och gjorde det man skulle och inte festade och inte liksom gjorde saker man inte fick. Och så tänkte jag att ska jag liksom på något sätt bli trovärdig och ska jag på riktigt kunna stå för vad det är jag försöker bygga upp och liksom sprida min tro vidare, då måste jag ju börja gräva i vad är det jag tror egentligen. Och någonstans så hade jag väldigt... Jag har ju ganska mycket åsikter som person. Jag så tycker om att liksom tycka och liksom... Jag tror att det är viktigt att liksom ta ställning till olika saker.
Mm.
Men det kändes någonstans som att under den här processen att min tråd varit väldigt bred. Jag hade tyckt och tänkt mycket om väldigt mycket olika saker. Men att jag liksom krympte den på bredden men fördjupade den.
Mm.
Genom att liksom... ställa frågor om, men är det här viktigt? Varför tar det här så stor plats? Vad tänker jag egentligen om det här? Varför är det här fel? Varför anses det här rätt? Och vända och vrida på väldigt mycket. Och det var ju särskilt där jag började jobba med liksom frågor om kön, om sexualitet, om jämställdhetsfrågor. Men också om vem är jag? Vad förväntar jag mig av mig själv? Vad innebär det för mig att vara en troende person?
Mm.
Så jag började, jag tänkte nog att så här, men det här är ett projekt som jag börjar med här och liksom, nu vänder jag och vrider så att det är klart. Liksom.
Mm.
Men det har väl kanske snarare blivit mitt sätt att vara troende, att så här, det är så viktigt att ställa frågor och vara öppen inför sig själv åtminstone. För att annars så, jag tror att, för jag vet att tro och religion är ju kan bli ganska farligt.
Mm,
Det kan bli, om man är för övertygad om exakt vad någonting är, så är det lite för lätt att liksom börja gå över lik och göra vad som helst till priset av vad som helst. Det får kosta för vem som helst för det som är rätt. Så att det är så viktigt för mig att leva med frågor och vad får det kosta och ja.
Mm.
Vi kommer in mer på det, tror jag.
Ja, men det är så intressant.
Ja.
Men i skolan så blev du kallad the Swedish liberal.
Ja.
Alltså varför då?
Ja men det var ju så intressant då, för jag kom ju då från Värmland där jag var så här, lite så här udda frikyrkounge tänker jag. Och sen så kom jag till så här, ett kristet sammanhang där alla lärare är kristna och liksom kristet universitet, bara kristna liksom, universitetsstudenter i princip. Och tänkte att så här, men nu händer det, nu är alla som jag. Och så blir jag istället då den som sticker ut för att jag då tydligen är någon sorts rebell som ställer frågor och bara, varför är det här fel? Och, men har du bilder av Jesus som en kvinna? Och, så då blev det ju istället att den här läraren var ju också ganska speciell på vissa sätt, men han kallade mig då för the Swedish liberal lite sådär för att jag då tydligen stack ut fast åt andra hållet.
Ja.
Och det där var ju någonstans, jag har klurat lite på det där, jag har ju inte liksom mått särskilt dåligt i något av de här sammanhangen. Det är helt okej för mig att jag är ganska trygg i vem jag är oavsett. Men någonstans, jag passade inte in, eller jag stack ut i liksom den vanliga världen för att jag är troende. Men i den troende världen så sticker jag ut för att jag försöker ha lite rimliga värderingar.
Mm.
Och det där är ju kanske varifrån mitt lilla skav med att vara troende och feminist kommer ifrån.
Mm. Men kunde du få känslan av att de du pluggade med och typ den läraren som kallade dig det här tyckte att du liksom trodde för lite? Alltså att du hade för lite tro?
Jag vet inte om just den läraren liksom tänkte det. Men däremot så är jag ganska övertygad om att det finns många som tror att det jag jobbar med i och med att jag ifrågasätter så mycket om kyrkan och alla sätt som kyrkan har gjort skada och alla sätt som kyrkan har liksom skapat psykisk ohälsa, alla sätt som kyrkan gör saker på knasiga sätt, när jag ifrågasätter det så tror jag nog att det finns många som uppfattar det som att jag just inte har en särskilt stor tro eller att jag inte Det tror jag, men jag tänker att det är tvärtom, att jag försöker verkligen att ta min tro på allvar och att ta kyrkan på allvar och att försöka forma den till att vara så bra som den kan vara.
Mm. Mm.
Hade jag inte trott så mycket, då hade jag ju inte heller kanske brytt mig.
Nej, precis. Då hade det varit jag skiter i det här liksom.
Ja.
Mm. Men vi har ju fått läsa din bok Feministpastorns tro och tvivel som släpps i höst.
Mm.
Och i den så skriver du att du har just mycket tvivel i din tro. Kan du ta några exempel? Vad är det som får dig att tvivla?
Ja, men det kanske är skillnaden mellan teori och praktik.
Mm.
Att för som jag ser det, alltså som jag är uppväxt och det som jag tänker i grunden till varför jag är troende. Jag är ju troende för att jag tror att Gud finns.
Mm.
Men jag tror också att Gud är god och någon som faktiskt vill oss väl. Och så mycket av det kristna budskapet handlar ju just om du ska älska andra som dig själv. Och vi kan någonstans forma en bra värld och vi hjälps åt. Och slår jag i micken. Nej, men det är så mycket fantastiskt i det där. Och att liksom bryta våldsspiraler och skapa en fredlig värld för alla. Mm. Allt det där är ju så fantastiskt.
Mm.
Och samtidigt när jag rör mig i feministiska kretsar, hbtq-kretsar, så vet jag hur stor skada religion har gjort. Och liksom specifikt då den kristna tron som är det jag kan någonting om och kan uttala mig om.
Mm.
Och det går ju liksom inte ihop. Varför är det så stor skillnad liksom på intentionen och produkten?
Mm.
Även om kyrkan också har gjort jättemycket bra, såklart. Alltså det tycker jag ju verkligen. Mm. Men det gör ju att det skaver.
Mm.
Alltså Bibeln är skriven av män, till exempel. Kan jag förhålla mig till en bok som försöker berätta om vem Gud är när det bara är liksom en grupp som har fått uttala sig i den?
Mm.
Sen handlar ju inte Bibeln bara om män, men den handlar mest om män. Den är skriven till främst män. För att när den skrevs fram under liksom 2000 år, alla de olika pusselbitar som den består av, det samhället, det räknades inte kvinnor som medborgare, som egna individer. Och ändå. Men samtidigt så här, det som ger mig styrka då är att i Bibeln så tar kvinnor väldigt normbrytande platser, till exempel.
Mm.
Och är det någon som jag tänker visa på alla människors lika värde, så är det ju Jesus som var väldigt normbrytande för sin tid. Men ändå, det så här, räcker det. Jag måste någonstans leva med den här dubbelheten.
Mm.
Och inte hitta för enkla svar på det här, utan det måste få skava runt liksom, för att jag ska kunna annars så liksom förminskar jag saker, tänker jag.
Mm. Mm. Men det är det jag tycker är så, som jag slogs av när vi läste boken och så här, när man liksom följer dig på Instagram och så, att du har tillåtit det skavet.
Ja.
För så här, man inser någonstans att alltså, man kommer leva med skav genom hela livet, men det är som att vi är så rädda för att göra det. Att, så här, nej, alla skav ska vi hela tiden motarbeta och typ, ja, men gräva bort liksom. Men jag tror man utvecklas så mycket som människa om man bara inser att man kommer alltid leva med olika skav, men det är en del av livet liksom. Oavsett om man är troende eller inte. Det kan ju uppstå i många olika situationer, tänker jag.
Men alltså vi slogs ju verkligen igår. Vi bara tyckte det var så här, wow, när du hade skrivit att du hade haft en tanke om att Gud är kvinna. Och jag bara så här, ja. Och då tänkte vi på när vi var på Ariana Grande. Då är jag verkligen där. Nej, men då, hon har ju en låt som heter God is a Woman.
Mm.
Och när hon gjorde den, vi såg henne i Globen, då hade hon liksom gjort det här med lärjungarna, alltså när de sitter, sista måltiden är det, va?
Mm.
Och så hissade hon upp. Det var det mäktigaste jag någonsin har sett. Mm. Men alltså, så här, alltså, varför känns det som att man ser Gud som en man?
För att man har ju alltid haft den bilden. Alltså.
Men tänker du att Gud är en kvinna?
Nej, men jag tänker att Gud är både och, varken eller. Alltså Gud är mer.
Mm.
Alltså det som står i Bibeln är att mänskligheten skapas till Guds avbild. Det betyder att allting som vi är, all liksom variation som finns hos oss, måste ju också då finnas hos Gud.
Mm.
Det är ju inte så mycket svårare än så.
Mm.
Och sen så har i Bibeln så används ju oftast pronomen han om Gud, för just att det var så man såg på, alltså någon som var över
liksom. Mm.
Kunde inte vara en hon.
Nej.
För hon var per definition under han när det här samhället skrevs fram. Men däremot så finns det väldigt mycket kvinnliga, liksom klassiskt kvinnliga så här bilder av Gud som man kanske missar. Till exempel, alltså ett ord som används för att beskriva vem Gud är ju barmhärtighet.
Mm.
På hebreiska är det samma ord som ordet för livmoder.
Oj!
Ja. Oj! Och barmhärtighet, alltså det är ju bröst, alltså att man bär någon vid sin barm. Just den här, och nu tycker inte jag att det är rimligt att säga att så här, all omsorg är kvinnlig, liksom, nej, per definition. Men så här, de här klassiskt kvinnliga bilderna har använts för att beskriva Gud, och hela grejen, tänker jag, med Gud och i hur Jesus var, är att det är väldigt antipatriarkalt.
Mm.
Alltså man är van att så här, den som har makt ska också styra och liksom vara lite av en, alltså man är idealiserat diktatorn och liksom krigsherren och liksom allt det där. Och sen när Gud gör saker genom liksom berättelser som man ser i Bibeln, så är det ofta väldigt motsatt. Och sättet som Jesus kommer att visa sig, Jesus uppgift är att visa att det här, sån här är Gud. Om Gud var en människa så skulle det vara så här.
Mm.
Och då är Jesus, gör sig ofta väldigt svag, väldigt sårbar. Vi brukar prata om att vår Gud har sår.
Mm.
Alltså Jesus hade ångest. Jesus visade kärlek genom att vara sårbar och offra sig själv för andra. Och det är väldigt antipatriarkalt.
Mm.
Det är inte styrka genom liksom våld, utan det är styrka genom sårbarhet.
Mm.
Så att lyfta fram det där, så allt det här för mig finns ju i, det är liksom kärnan i min tro, och ändå så har det liksom kidnappats av de patriarkala bilderna.
Precis.
Störst kyrka vinner liksom, och kyrkan och politiken har gått hand i hand, och man har gjort krig och liksom allt det där som går rakt emot vad kristendomen egentligen är.
Mm. Ett av kyrkans viktigaste uppdrag är ju också att så här, ge liksom stöd till personer i olika svåra situationer i livet. Och många gånger så innefattar det ju såklart psykisk ohälsa. Och i kyrkan så brukar man ju kalla det för själavård.
Mm.
Jag tycker det är mys.
Jag med.
Alltså jag vill att ångest på den ska vara själavård. Ja. Liksom. Men hur skulle du liksom säga att samtalet om psykisk ohälsa är inom liksom kristendomen, alltså så, och i kyrkan?
Nej, men, och det här är ju verkligen någonting där jag tänker att jag har all anledning att också vara stolt över kyrkan. För vi, vår, nu pratar jag om kyrkan som att jag är liksom en del av den. Att vi som är kyrkan, att det är en del av vår uppgift att just vårda skapelsen. Alltså vårda vår planet, vårda människor och inte minst det som är inte liksom bara kroppsligt utan själsligt. Och jag älskar det här ordet själavård.
Mm.
För jag tänker att det behöver vi ju alla. Så vi, många som jobbar inom kyrkan har ju just ett hjärta för och är och väldigt duktiga liksom på den här omsorgen.
Ja.
Och vi pratar ju väldigt mycket om känslor och det kan ju se olika ut i olika sammanhang. Mm. Men jag tänker att det är ändå någonting som vi, som jag också har växt upp med, att men det hör till.
Ja.
Och det kanske är så att det också har format mig till det här, den här tanken att ja, men, var inte rädd för de olika delarna i livet, utan det som skaver och det som är härligt och det som är tungt och allt det hör till.
Mm.
Och det är någonstans det vi jobbar med i kyrkan.
Ja.
Vi är ju med från födsel till graven.
Mm.
Och allt som händer däremellan. Och livet har många olika bitar. Och det är inte, jag tänker, det är inte så här när man mår dåligt att, eller när det händer kriser eller sådär, att då har livet, då misslyckas man lite med livet och sen så ska man tillbaka till att lyckas med livet och det är när man mår bra och allting går framåt.
Mm.
Men så här, allt det är livet.
Mm.
Och att försöka vårda varje del av det.
Men du nämnde här nu, vilket vi också reagerade på när vi läste i boken, att Jesus hade ångest.
Mm.
Kan man liksom, finns det några exempel man kan ta?
Ja, nej, men det står uttryckligen att Jesus hade ångest. Och det här är under påskberättelsen.
Ah.
Vad blir det då? Skärtorsdagskvällen.
Mm.
När Jesus, för han vet ju om att jag kommer att korsfästas och precis, allt det där. Jag vet inte om han visste exakt vad som skulle hända, men han vet att så här, någonting är på gång, och de har haft sin måltid, han vet att han ska dö.
Ja.
Och han håller sig, han kan ju inte sova liksom, utan är vaken, hans vänner är i närheten men de somnar, så det står att han kände sig ensam och att han hade ångest och liksom skakade till till döds liksom. Svettades som blod, liksom bara rann.
Ja, just det.
Total panikångest.
Ja.
Och jag, det är ju en av mina liksom favoritbilder av Jesus. För det är ju mycket lättare, tänker jag, att ha en liksom livspartner i Gud som också vet hur det känns när allting bara brister och man bara känner sig ensam och allt det är skit. Att Jesus var med om det.
Mm.
Och man pratar ofta om liksom själva korsfästelsen och hur fysiskt smärtsamt det måste ha varit.
Mm.
Men ångesten som ledde upp dit tycker jag är lika viktigt att prata om.
Mm. Men när du var 23 år så gifte du dig. Alltså där och då, det är ju ganska ungt, tänker jag, alltså om man tittar liksom så här rent generellt. Men liksom, hur såg du på kärlek där och då?
Ja, men i min släkt och i min liksom frikyrkotradition så är ju det en ganska vanlig ålder, eller åtminstone har varit en ganska vanlig ålder, att man gifter sig tidigt. För någonstans relationen som man hamnar i är, ja, tanken är att den ska fortsätta livet ut.
Mm.
Och jag tror att jag såg på kärleksrelationen som någonting som, nej, men man bara, ja, har man hittat någon, nej, men då håller man ihop.
Mm.
Liksom. Och så det var bara självklart för mig att den personen som jag blev kär i som 20-åring, ja, men då är det vi nu. Då ska vi leva tillsammans och då ska vi också gifta oss.
Mm.
Så det var bara, ja, så gör man.
Mm. Men du tvingades tänka om. Ja. Berätta om skilsmässan.
Ja, men det var verkligen, min skilsmässa är ju det kanske det viktigaste, tänker jag, som har hänt mig. Och det behöver ju inte betyda att den var liksom jobbigare än någon annans, eller, och vi hade inga barn till exempel.
Mm.
Så det var ett tufft breakup. Mm. Men det kom sig ju ur liksom många olika orsaker. Att jag insåg att jag kan inte vara i den här relationen och bygga mitt liv med den här personen.
Mm.
För att det kommer inte bli bra, jag kommer inte må bra. Och där någonstans så började jag inse, för det var en ganska ny tanke någonstans för mig. För jag har nog alltid tänkt att man klarar saker och man gör saker för att det är så det ska vara.
Mm.
Och hittat mycket, tror jag, av min egen, eller jag vet att jag har hittat mycket av min identitet i att vara den som är stark. Och när andra har ångest eller andra mår dåligt, så är min roll att liksom steppa upp. Och det kan ju vara väldigt fint, men inte om det bara blir så.
Nej,
och på det sättet så var den relationen jag var i väldigt ojämn. Och det kan det ju vara i perioder, men ja. Men det gjorde att jag blev tvungen att fundera över, men hur mycket är jag värd för mig själv? Får jag välja skilsmässa som ändå gick emot det som jag tänkte att man skulle göra?
Mm.
Får jag välja det för att främja min egen lycka?
Mm.
För det på något sätt hade jag nog kanske alltid uppfattat som lite själviskt eller... och jag vet ju att relationer går upp och ner.
Mm.
Men någonstans att se, det här är inte en hållbar situation för mig. Och jag får välja någonting annat.
Mm.
Bara för min egen skull. Och det tvingade ju mig att tänka om mycket kring min tro och mina förväntningar på
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra,
And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Vem jag förväntas vara, vem förväntar Gud säger att jag ska vara, vad förväntar jag mig av andra, hur tänker jag att vi ska tänka som kyrka, och att släppa lite på att saker måste vara på ett visst sätt, och snarare främja vårt, jag menar så här, att varje människa har faktiskt rätt att leva ett liv som, där man får växa. Att det inte bara är att man ska inte bara överleva livet liksom, utan växa och blomstra och allt vad det där innebär. Så det tvingade mig att tänka om väldigt mycket.
Men var det svårt att välja sig själv för sin tro?
Ja, och det gjorde ju att jag behövde liksom tänka om kring min tro. Och inte bara för att liksom, för vissa tror jag uppfattar att man liksom ändrar på sin tro för att det ska passa en själv.
Ja, vänder kappan efter vinden lite.
Ja, men precis. Att så här, Jesus menar det här för att det är bra för mig. Det var såklart svårt, och det tog ju mig ett tag, men det jag är ju inte den första pastorn som skiljer sig.
Nej.
Så det är ju inte så. Men för mig så, ja, men jag tror att jag hade kanske missat fram tills då vikten av en hälsosam tro, en hållbar tro. Och att det faktiskt också är vad, jag menar, finns Gud, så tänker jag att Gud vill vårt välmående. Och att det är en del av det. Och det hade jag nog tänkt om andra personer, att så här, det är klart att Gud vill det för dem, men att jag har nog alltid förväntat mig mer av mig själv som någon sorts prestationsgrej. Så jag tror att skilsmässan var en jätteviktig del i också för mig att lära mig att vara nära mina egna känslor, och att vara, att jag skulle vara sårbar. Och det kanske är därför jag tycker så mycket om den här bilden av att Jesus hade ångest, för att det är så lätt att inspireras av att han hjälpte en massa andra människor. Alltså, jag brukar prata om så här, det lilla messiaskomplexet. Att man hittar sitt värde liksom, i att man gör bra saker för andra. Men det blir ganska tomt om man inte också får vara en hel människa själv. Och få leva med allt det innebär att vara i sin egen kropp och i sina egna känslor. Och få vara sårbar och större. Ja, men precis.
Jo, men det här med messiaskomplexet tror jag att många kan relatera till.
Ja.
Alltså, kan inte du beskriva så här, vad är det egentligen?
Ja, och jag vet inte om liksom, ordet egentligen stämmer.
Nej.
Men jag tänker att för mig, dels som, det blir ju väldigt dubbelt, för dels är som en lite duktig flicka syndromet person, som har fått sitt värde liksom, ifrån att prestera, få bra betyg, vara duktig på grejer och inte göra fel, i kombination med allt som vi lär oss i kyrkan av att vi ska vända andra kinden till, vi ska hjälpa andra, vi ska älska andra som oss själva, men vi tonar ner lite det där älska oss själva biten, utan man ska älska andra och ställa upp och liksom alla de här sakerna som allt, det är ju fina saker, men de två i kombination för mig blev nog ganska destruktivt.
Ja.
Att mitt liv handlade om vad jag kan göra för andra personer.
Mm.
Och det där kan ju låta väldigt så här, som att jag är världens mest osjälviska person. Så är det absolut inte. Men däremot i vad, liksom, vart jag har lagt mitt värde, vart jag har fokuserat och hur jag har tänkt och prioriterat, att det har formats väldigt mycket av den där bilden, att, att min viktigaste roll är att ta hand om andra.
Mm.
Och det skapar ju liksom en distans ifrån sig själv. När man själv känner saker att man liksom kanske tonar bort det för att någon annan mår sämre. Ja, det finns så mycket liksom som man kan halka in i med det där.
Ja.
Så jag tänker att messiaskomplexet för mig har varit att jag, ja, men bilden av att jag är en liten Jesus som springer runt och ska liksom hjälpa människor och så här, ställ dig upp och gå. Medans jag har behövt ta till mig bilden av Jesus också som någon som tyckte om att umgås med sina vänner, som hade ångest, som ställde frågor, som bråkade med religiösa ledare. Jesus gjorde väldigt många olika saker och var någonstans en hel människa, och jag tänker det är så, det har blivit ett liksom nästan som ett mantra för mig att vi alla måste få vara hela människor med allt vad det innebär.
Men du har ett kapitel i din bok som heter Äppelskruttet.
Ja.
Var kommer det ifrån?
Ja, men det här är ju en av kyrkans mörkare och dammigare hörn. Just den här berättelsen har jag inte själv liksom fått höra från under min tonårstid, men jag har träffat människor som har det. Och äppelskruttet är då en liksom illustration av sex, vad sex gör med någon. För i många kyrkor så har man ju liksom så här tonårssnack och såna här grejer. Mm. Och då har man ofta använt liksom små berättelser och illustrationer om hur sex är eller vad som händer. Och, ja, vi använder ju det här om allt, liksom bilder om alla möjliga grejer. Och då är äppelskruttshistorien att du är som ett äpple. Det här är mest tjejer som har fått höra, inte så många killar har fått höra den här historien. Du är som ett äpple. Varje gång du har sex med någon så är det som att den personen tar en tugga av dig. Och om du är med liksom för många, då är det ju bara skrutten kvar till slut. Och vem vill ha ett äppelskrutt? Så ja. Det är ju motivation inom, att avhålla sig från sex är väl tanken. Men det är ju fruktansvärt. Så jag samlar på såna här illustrationer, jag har flera stycken. Ja, men det är ju hemskt. Och det är ju inte alla som har fått höra den liksom berättelsen, men däremot är det ju väldigt många som har fått med sig bilden av att sex gör mig smutsig. Sex är någonting jag måste vänta med, och gör jag inte det så är jag liksom förstörd. Eller jag är annorlunda, eller jag är mindre värd. Och den här skamkänslan som kommer ur det, den har jag känt av, såklart. Och det är ju inte bara i kyrkan som vi har det problemet, att kvinnor blir, alltså att främst tjejer och kvinnor blir liksom smutsigare av att ha sex.
Nej, det det känner nog alla tjejer igen, tror jag, på ett eller annat sätt, oavsett om man har hört just den storyn eller inte.
Men precis. Men det är ju någonting som vi släpar på i kyrkan, tänker jag. Och vissa tänker nog att det är kyrkans fel att samhället ser ut som det gör i frågor om sex. Jag tänker att det är patriarkatets fel och att det har nästlat sig in överallt i både kyrka och samhälle, och vi har liksom påverkat varandra. Men ja, hemskt i alla fall.
Men du skriver också att det var först när du var 16 år som du fick veta vad klitoris var för någonting. Och att du också räknade dina orgasmer då. Alltså hur hade din sexualundervisning sett ut?
Nej, men jag förstår liksom inte idag hur hade jag missat det, men i skolan vet jag aldrig att vi pratar om klitoris.
Nej, men det kan inte jag
heller. Nej, inte jag heller.
Nej.
Alltså, jag minns en sexualundervisning är verkligen att ta i nu, mm. men en så här, det var någon som kom från typ ungdomsmottagningen, eller nej, han var typ från RFSU eller någonting, mm, ja. Och kom och pratade om kondomer och delade ut lite, ja. Så, men det var ju fortfarande liksom ingenting om att man får, vem som helst får sex med vem man vill, och liksom det här kan nej, vara skönt eller, för tjejen och eller, det här kan vara skönt för killen.
Ja, men eller så här, samtycke, hallå.
Ja, nej.
Det var ju inte på agendan.
Nej.
Det var ju så här, vänta, du måste veta att den här personen vill ha sex med dig innan, ja. Ni har sex. Alltså.
Det var nog mer att så här, ja, jag visste vad min klitoris var tidigare för att jag ju vågade utforska min kropp.
Ja. Mm.
Kanske tidigare än vad du då gjorde. För att jag kanske inte så, jag kanske inte hade lika mycket liksom skuld och skam kring sex. Men ja, jag vet inte, men ja, det var bara för att jag själv hade utforskat som jag visste egentligen. Det var ingen som hade, nej, sagt precis. Till mig att där är det skönt
där, liksom. Det
ja.
Men liksom, vad var det här med att du räknade dina orgasper?
Nej, men det kom nog ur den här skamgrejen, mm. att nej, men att jag verkligen tänkte att det är någonting som inte riktigt är bra,
mm.
och jag vet inte att om vi hade, alltså vi hade så sällan pratat om liksom onani för oss tjejer, och sen jag tänker att alltså klitoris kan ju även transpersoner ha, mm. olika kön och sådär, men vi nej, men jag minns liksom inte, för allt som man pratade om med sex handlade liksom om vänta tills då eller bli inte gravid. Mm. Att det är någonstans riskeliminering.
Mm.
Att det var så man pratade i skolan, det var så man pratade i kyrkan. Och vi, alltså, oss vänner, pratade ju inte om såna här grejer.
Nej.
Liksom, man satt ju inte i grupper som, inte bland mina vänner i alla fall, och pratade om det. Och då... Det blir ju någonstans att så här, det här är fel.
Mm.
Så jag, när jag då fick veta att jag hade klitoris, ja, vilket jag är mycket tacksam för, så tänkte jag att, ja, men, okej, men inte för många gånger i alla fall.
Ah.
Jag får liksom inte få för många orgasmer, för att då, det är nog inte något man ska.
Mm.
Så jag höll räkningen, och så tror jag att jag
tappade räkningen, eller?
Ja, nej, men att jag först tänkte, ah, men så här många, så bara, okej, okay, nej, men jag höjde nog den där siffran. Och sen så slutade
jag. Ja, men vad säger egentligen Bibeln då om kåthet och lust?
Nej, men faktiskt, för det finns ju, ordet onani kommer ju ur en berättelse faktiskt om sexuella övergrepp, mm. eller sexuellt utnyttjande. En man som hette, oj. Det är en lite så här komplicerad historia, men en man som hette Onan, som hade sex med en kvinna och skulle liksom ha det för att hon skulle få bli gravid. För att en kvinna fick liksom sin trygghet genom att ha en man, en son, en pappa eller sådär. Så Onans jobb var liksom att göra henne gravid, för att hans bror hade dött, och det var brorsan som tidigare hade varit gift med henne.
Jaha.
Så det är en hel liksom, det är en väldigt knasig liksom, ett knasigt system.
Mm.
Men det var liksom hans jobb, för att det skulle också trygga hennes liv. Men det han gjorde var att han tyckte, nice, jag har sex med henne, men jag, som det står så fint beskrivet i Bibeln, spillde sin säd på marken.
Jaha.
Så han kom liksom utanför.
Mm.
Och det har då tolkats som att så här, det är fel att liksom tillfredsställa sig själv. Medan jag tänker att det här handlar ju om att han utnyttjade henne för sin egen skull, men lät inte henne få sin rätt ifrån det här. Så det är liksom vad begreppet onani, ordet, kommer ifrån. Men då har man också tolkat det som någonting fel. För han blev liksom straffad sen av Gud. Däremot, för jag tänker att en stor del av liksom problemet varför det blir så mycket skam, man pratar aldrig om lust. Och i kyrkan har vi nog, jag tror att det är ett sånt litet hörn vi måste göra upp med. Alltså, varför är vi, det är som att lust och njutning är någonting som kanske egentligen inte riktigt är bra, för att det kan ta fokus ifrån att göra saker för andra eller liksom att det är bara självcentrerat och då är det per definition dåligt. Men jag tror verkligen inte det. Jag tror absolut att det kan bli, alltså om man bara tänker på sig själv hela tiden, så är det klart att det kan bli dåligt. Men om man aldrig tänker på sig själv eller om man aldrig värnar sig själv, då blir det också dåligt. Men den, för ni frågade vad säger Bibeln om kåthet och lust. Faktiskt, den kvinnan i Bibeln som har flest liksom, ord, som talar mest, hon är kvinnan i ett poesiverk som heter Höga visan, som alltså handlar om sex. Så det är två, det är en han och så är det en hon, och det är liksom poetiskt skrivet att de liksom längtar efter varandra och beskriver varandras kroppar, och hon gör det lika mycket som han, att hon liksom längtar efter hans kropp och hans hon är kåt helt enkelt. Och hon är liksom den kvinna som tar mest plats i Bibeln. Så jag tänker att egentligen, sen har kyrkan historiskt sett försökt tolka det här som att ja, men det här är en illustration av kärleken mellan Gud och mänskligheten, eller Gud och kyrkan och sådär. Må så vara. Oavsett så är det en kvinna som uttrycker sin lust. Och jag, det säger ju någonting om att det hör till. För det står inte jättemycket. Alltså mycket av det som sägs i Bibeln om sex handlar, uppfattar jag, handlar om social trygghet. Alltså du vet vi ju alla hur, det är bara att titta 100 år tillbaka eller fortfarande, kvinnor som blir gravida, alltså hur utsatt man är, alla ensamstående mammor som sliter och kämpar, och vart är alla liksom spermadonatorer som bara lever sitt liv och tar inget ansvar. Jag tror att mycket av liksom de här hårda orden som sägs om sex i Bibeln handlar just om den här ojämställdheten och om den utsatthet som det skapar. Att ha sex på ett sätt där man inte tar ansvar för varandra, där man inte har respekt för varandra. Och så har man istället tagit det till att det ska vara något skamligt. Och jag tycker att det är ett så knasigt liksom, fokus. För att det är mycket mer intressant att prata om hur tar vi ansvar för varandra och hur främjar vi samtycke, hur pratar vi om sex som faktiskt är härligt för alla involverade.
Precis.
Det är ju mycket mer intressant.
Men vad tänker du kring ordet oskuld?
Ja, men det kommer ju ur den här bilden att så här, du, innan du har haft sex så bär du ingen skuld, men när du har sex så är du då skuld.
Ja, exakt.
Eller att så här, nej, det är ett så dåligt ord.
Ja.
Men vi normaliserar ju de här sakerna.
Ja, igår när jag läste upp den frågan för dig, när jag bara läste högt för du har ju skrivit det här liksom bokstavligt i boken, du bara, ah, vad fan.
Ja, exakt. Jag bara, nej, alltså,
blev man har liksom aldrig här, tänkt på det.
Nej, verkligen som du säger, okej, om man innan man har haft sex är oskuld, då är man skuld sen då, eller?
Ja. Alltså, ja, känns bra. Men i kyrkan pratar man ju mycket om att förlåta, alltså förlåtelse. Men kan man verkligen alltid förlåta?
Nej, men jag tänker, alltså det här är ju en väldigt liksom stor fråga, för att grundfrågan tycker jag när man pratar om förlåtelse är ju, vad är förlåtelse för någonting? Och jag tänker att förlåtelse handlar egentligen inte om att säga det där var okej. Och det tänker jag är det viktigaste. För att förlåta att någon har behandlat en illa till exempel, det handlar ju inte om att säga det var okej det du gjorde. Det handlar ju någonstans om att släppa sig själv fri ifrån det som har hänt. Men med det sagt, alltså jag skriver ju en del i boken om just krav som ofta finns, alltså i och med att förlåtelse är en så central del av kyrkans budskap och liksom det kristna budskapet, att det finns många som förväntas förlåta Men det är ofta lite obalanserat vilka som förväntas förlåta vad.
Mm.
Och inte minst det här har nog skrivit om tidigare också när vi gjorde det frikyrkliga MeToo-uppropet. Ja. Så en sån där röd tråd som både vi upptäckte från frikyrkohåll men också från Svenska kyrkans upprop var just den här att människor som berättade att så här, men jag har varit med om det här. Den här prästen, den här kollegan, den här personen har utsatt mig sexuellt för det här övergreppet. Att väldigt många fick höra du borde förlåta honom och gå vidare. Och i kyrkan ska vi förlåta. Och lite det här vända andra kinden till idén. Mm. Och det man missar då, dels så kan ingen någonsin säga till någon annan du ska förlåta.
Nej.
Jag tror att förlåtelse är någonting starkt som kan hjälpa en att liksom bli fri ifrån trauman och liksom fruktansvärda erfarenheter. Och att förlåtelse är starkt. Men däremot att säga du ska förlåta för att det är vad kristna gör, det blir ju dels otroligt liksom kravsättande. Och det blir tystande. Om jag skulle säga till någon av er liksom, ni måste förlåta, då betyder det att, alltså underförstått så betyder det, sluta prata om det här, skapa inte dålig stämning, vi vill inte ta den här konflikten.
Precis.
Och viktigast av allt, det innebär också ingen upprättelse.
Nej, precis.
Utan det saknas en komponent. Alltså när, vart är rättvisan? Vart är liksom tillfället när man står upp för den som har blivit illa behandlad? För de sakerna är också kristna värderingar och det glömmer vi bort. Att så här, förlåtelse absolut är ett kristet liksom kärnord. Men upprättelse och rättvisa är också det. Jesus gick inte fram till folk som liksom var sjuka och bara tänk inte på det här mer. Utan man så här, res dig upp. Alltså han hjälpte också människor att komma ur situationer och gå vidare.
Mm.
Liksom. Och nej, men man kan inte prata om förlåtelse utan det andra. Liksom, och det behövs försoningsprocesser. Och,
ja, för jag vet också att du skriver i boken om det här exemplet med, det hände för flera år sedan, men det var en tjej som blev våldtagen av en skolkamrat, en kille. Och han fick sluta på skolan och han blev också, alltså han sattes dit för den här våldtäkten. Men han blev, trots att han var avstängd från skolan, välkomnad till skolavslutningen i kyrkan. Och den här pastorn då sa det att ja, men alla är välkomna till kyrkan. Men att då du skriver i boken att så här, ja, alla är välkomna, men alla kanske inte ska vara i samma rum samtidigt. Och det tyckte jag var en väldigt, alltså det var så intressant att läsa det, just jag. Det. Verkligen.
Mm. Ja, men det gjordes ju ett uppdraggranskningprogram om det här. Och den här prästen, det här var i Svenska kyrkan uppe i Norrland någonstans, blev ju, alltså det övriga kyrkan och liksom överordnade inom kyrkan gick ju ut och sa att så här ska inte vi agera.
Nej.
Så någonstans det också, de flesta präster eller pastorer skulle kanske inte ha gjort så här, men jag tror inte att den här prästen är den enda som skulle tänka så. För att vi är så vana vid vissa liksom slagord i kyrkan. Att alla är välkomna i kyrkan. Kristna ska förlåta. Mm. Ska vända andra kinden till. Och så ser man inte liksom den större bilden. Att så här, vem betalar för det här?
Vem
kostar det mest för? Och vilka är det som kommer undan på grund av det här? Och vad skapar vi för strukturer?
Mm.
För de kanske inte, alltså vi kan ha hur goda intentioner som helst, men vad blir slutprodukten?
Mm.
Och om den inte stämmer överens med vår intention, då måste vi ändra någonting i våra verktyg.
Mm.
Ja,
för jag tänker att kyrkan ska väl inte vara en annorlunda plats gentemot hela samhället, och om hela samhället alltid skulle gå runt och tänka men jag vänder andra kinden till, eller liksom, jag ska alltid kunna förlåta. Då hade man inte kommit någonstans med till exempel MeToo, som ju bara handlade om upprättelse egentligen.
Mm.
Ja.
Ja, men de måste få stå sida vid sida.
Liksom. Ja, verkligen. Ja, men för jag tänkte också på det angående så här förlåtelse, att alltså tänk kvinnor till exempel som lever i typ så här relationer där de är utsatta för fysisk eller psykisk misshandel. alltså om de ska förlåta varje gång det händer, alltså det kan ju liksom kosta dem livet i värsta fall.
Verkligen.
Så då är det ju, alltså jag förstår verkligen det resonemanget att så här, då är det kanske verktyg man får förändra liksom.
Precis.
Jag tycker det är jätteintressant. Men alltså det är ju så här mycket saker i din tro eller så i liksom kyrkan eller kristendomen som du inte alltid håller med om. Vad är det ändå som får dig att fortfarande ha en stark tro?
Men jag tror att mycket av min liksom att jag fortfarande är troende är ju för att de här sakerna som jag ser i kyrkans i vad kyrkan har både gjort och gör men också säger och liksom teorin de teologiska liksom formuleringarna, det är ju att jag inte anser att det stämmer. Att så här, jag försöker inte säga men då klipper vi bort det här ifrån Bibeln. Vi river ut de här sidorna och så,
skriver
och så liksom låtsas vi att skriver ni Bibeln så blir det lite trevligare. Utan jag tvärtom försöker ju säga att men vi har missförstått, misstolkat, vi har sagt fel. Det stämmer inte. Och jag menar det är ju män som har tolkat, läst, beskrivit och format liksom vad som har sagts om kristen tro i tusentals år mest. Det har ju funnits kvinnor också, men det har ju hela tiden varit en minoritet. Och det är ju inte det enda problemet. Nej. Men det är ett problem. Och det jag försöker säga är att fast allting ni har sagt stämmer inte. Min tro, för jag hämtar ju jag är ju feminist för att jag är kristen. Alltså min tro på alla människors lika värde kommer ur min kristna tro. Jag hade ju tyckt att det var rimligt även om jag inte var troende såklart. Men jag hämtar den därifrån. Det är inte någonting jag liksom klistrar på den. Och då ingår det också att säga det här är vad jag anser. Och när jag läser Bibeln då är det här vad jag ser. De här värderingarna. Och de här grejerna vi har sagt om homosexualitet. Det här vi har sagt om kvinnors roll. Det här vi har sagt om vad det nu kan vara, det stämmer inte. Vi har misstolkat och missbrukat Guds namn. Och det måste vi sluta med.
Men vad händer när du säger det här? Alltså, blir du någonsin motarbetad?
Ja. Men och dels, jag är ju inte, det här försöker jag alltid säga, jag är ju inte först med att säga de här sakerna. Jag kallar mig för feministpastorn. Det låter som att här kommer en ensam feminist ur kyrkan. Ja. Vi är jättemånga och vi har en väldigt lång historia. Jag kan ju känna mig väldigt trygg i det jag säger för att jag vet hur många vi är som tycker så här eller liknande. Alltså alla kristna feminister är ju inte överens om allting.
Nej.
Liksom, såklart. Men jag är ju ingenstans liksom ensam. Och många i kyrkorna är ju just, alltså det är väldigt tacksamt att lyfta fram så här kokosnötterna i kyrkan och liksom man pratar om Knutby och Jones och liksom här när allting gick snett liksom, att det är bilden som vi gärna har av religion för det är lite göttigt, medan de flesta av oss bara går runt och så här, ja men så här, vi är ganska rimliga. Och det är inte rimligt när kyrkan blir ohälsosam. Det är ingenting konstigt. Så dels det att så här, jag är inte så utstickande i kyrkan som man kanske tror. Men självklart så finns det ju de som verkligen anser att jag har fel. Som motarbetar mig. Både de som gör det lite mer liksom, på lite rimliga sätt. Och tycker att så här, men det här anser inte jag stämmer. Men sen finns det ju också de som verkligen anser att jag förleder människor i helvetes
synden.
Så det finns ju alla.
Jag gissar att många av dem kanske är män.
Det kan nog vara så. Det finns verkligen både och.
Det var bara min gissning.
Ja. Ja, jag har inte riktigt reflekterat över det här. Men de som har skrivit de liksom grävsta sakerna av mig, om mig, är ju till stor del män. Ja.
Ja. Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Kvinnor. Mest av allt. Älskar kvinnor och tanter.
Oh.
Eller hur? Alltså, är det någonting jag vill hylla i kyrkan så är det ju alla tanter. Oh. Och civilsamhället, samhället. Tanter är ju samhällets ryggrad.
Jag vet. Mm.
Det, och de får inte den credden.
Jag håller med.
Och nej, men tanter har gjort så mycket. Jag har ju de senaste 2,5 åren jobbat i en kvinnoorganisation.
Mm.
Och med mycket liksom, mycket tanter. Och mycket såna här riktiga kämpar och bara...
Krutkärringar
liksom. Ja, och alla gånger man har stått och pratat med någon och bara, Ester, be inte om ursäkt. Ta mer plats. Okej.
Okay. I will.
För det är någonting med så här när man når en viss ålder, alltså ja. När man ser på vissa det här, jag unnar alla tanter det här, men vissa som kommer över en viss ålder, de bara, jag har varit så snäll, jag har varit så trevlig,
oh, jag vet,
jag har skärpt mig, jag har ställt upp, jag har gjort det.
Ja.
Så, nej, det räcker nu.
Ja.
Och att de någonstans, jag vill liksom ta till mig av det där, och jag vill inte liksom bli 70 och bara, nej, jag var för snäll.
Mm. Exakt.
Det är bra att vara snäll, men så här, jo, inte förminska sig själv. Och älskar att se när de bara blommar ut och bara kör.
Ja, underbart. Det är fint. Ja. Tack så jättemycket för att du ville ge stångens på den.
Tack.
Tack.
Nej, men alltså, Jesus har ångest.
Alltså, jag kan faktiskt säga att det var så intressant att läsa SS bok, så jag vill ändå rekommendera och köpa den när den släpps i september. Det var liksom en, ja, men jag vet inte.
Men det var också väldigt intressant att träffa henne, framförallt skulle jag säga. Alltså, jag är ju inte troende själv.
Nej.
Men jag har full respekt för att man är det, oavsett vilken religion.
Mm.
Och men det, för mig har det varit mycket som inte går ihop. Men när Ester pratar så ger ju det faktiskt en helt annan förståelse.
Mm.
Vadå?
Och, nej, men jag
om
vet...
Gud finns, it is a woman.
Yes, men jag vet också att vi pratade om det när vi gästades av Sebastian Staxet också.
Uh-huh.
För han är ju också troende. I att så här, hur jag ändå kan på något sätt bli lite avundsjuk. Jag är inte heller troende, men det hade varit skönt i vissa fall att ha någon eller något att vända sig till, speciellt när man har perioder när man inte mår så bra.
Jag är inte heller ateist.
Nej.
Alltså så här, jag vet inte vad, jag tycker det är lite skönt att få vara, du vet, så där typiskt svennig, att så här, ja, det är väl mysigt att gå i kyrkan.
Ja.
Men jag menar, alltså jag tycker ju liksom att jag har ju varit på dop, och där är det ju liksom hela det här. Och jag vet inte vad jag tror, alltså jag vet ju att jag inte riktigt tror på det, men
men då, vad är det jag inte tror på då? Alltså jag tror ju att Jesus har funnits.
Men jag tror ju inte han gick på vatten.
Nej.
Nej, men det är jättespännande att få prata om ångest i helt andra sammanhang än vad man själv är van att röra sig.
Verkligen. Tack så jättemycket, Ester, för att du ville gästa Ångestpodden. Ja, det var allt för den här veckan.
Sommaren i city 1990.
Okej. Okay.
Nej, men du vet, det känns lite så. Nu är det sommar och sol.
Nej, det är ju inte en sol. Det är
Nej.
Spörregn.
Nej, men det är ljust och det är grönt. Lite
jo,
så. Jag såg någon som hade twittrat det. Det är ljust och det är grönt. Nu får ni fan vara nöjda med det. Ja.
Jo, men man kan väl få tycka att det är lite tråkigt med allt annat är piss. Då hade man väl i alla fall kunnat få lite fint väder. Men, ja, vi hörs som vanligt nästa torsdag såklart.
Då blir det väldigt kul, tror jag.
Det tror jag med.
Okej.
Okay. Ha det!
Hej då!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.